Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, det är bra. Jag behöver bara en kvadrat.
En kvadrat? Jag har en jävla hund.
Du är ju flera meter lång.
Jag tänkte så, har du sett hur lång du är? What is the source?
One, two, three, send it!
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Driftpodden. Det här avsnittet är vårt berömda pratavsnitt med då mig, Henrik Andersson. Med mig så har jag då Christer Hägglund. Tjena Christer!
Tjena, tjena!
Och så har vi såklart Robban Strandberg. Tjena Robban!
Tjena, tjena!
Och vi sitter fortfarande på olika platser på grund av corona.
Ja, corona safe distance.
Ja, vi får ju se nu snart om några veckor hur det är att sitta allihopa och spela in på ett ställe kanske.
Ja, det blir riktigt trevligt. Det kommer vi prata om längre fram i och för sig i avsnittet. Så ni kommer få veta. Vad jag vill pusha för är våra andra avsnitt. Är du ny lyssnare som kommer? Vi är inne på avsnitt nummer 33 nu.
Mm.
Så jag tycker att ni ska backa bandet eller i poddappen då och lyssna på våra andra avsnitt.
Finns ju lite blandat där. Det finns ju lite nyhetsavsnitt och sådär. Och de har väl kanske till viss del blivit lite inaktuella, en del av dem, eftersom tiden går. Men vi har ju gjort rätt många intervjuavsnitt och de går ju inte ur tiden på samma sätt.
Nej, precis. Och sen så har vi ju en hel del. Det är många. Hur många avsnitt har vi med intervjuer? Det måste väl vara. Vänta nu.
Ja, jag vet inte, men det är ju mer än hälften i alla fall.
Ja, det måste ju vara typ en 15-16 plus i alla fall, alla gånger.
Ja, någonting sånt. Ja.
De två senaste vart ju riktigt, riktigt jäkla bra.
Ja, så är du ny lyssnare så vill jag bara påminna att vi har mer. Är du en lyssnare som lyssnar på oss jämt så borde ni veta att det finns fler.
Mm. Och sen kan vi väl påminna också då om att vi har ju Acast Supporter. Det kostar en del pengar ändå att driva runt det här. Och är det någon som vill stötta oss så kan man gå in på länken som finns med i alla avsnitt på Acast. Och så kan man skänka en valfri summa från 30 kronor uppåt. Och det är en engångssumma. Man förbinder sig inte för någon prenumeration eller någonting sånt. Utan man skänker en engångssumma och det är från 30 kronor uppåt som sagt. Så att vi är tacksamma för alla bidrag vi får som kan täcka upp lite grann av de kostnader som vi har för att göra den här podden.
Ja, det brukar ju bli en hel del slantar under ett år.
Det blir ju det. Nu är vi ju teknikfreaks allihopa så vi finner ju liksom ett personligt intresse i att hålla på med prylarna så här. Så de räknar vi ju inte in jättemycket i det här, men det kostar ju en del ändå med lite abonnemang och lite resor och sånt där som vi skulle vilja ha lite hjälp med.
Det är de här tråkiga omkostnaderna för att göra det vi tycker om.
Teknikbiten, den kan man se mest som en positiv spin-off.
Ja, det är faktiskt det är roligt med de bitarna så att vi förvänta oss ju inte att kunna försörja oss på det här som sagt, utan det är bara slippa och lägga lite pengarna ur egen ficka liksom.
Jag tror inte någon skulle vilja ha oss som anställda. Vi satt och lama på och gjorde det här på heltid.
Alltså det skulle vara en riktigt skön dröm, måste jag ju säga, att på heltid sitta och prata.
Men om nu Viasat till exempel skulle få för sig att starta en driftingpodd, så jag vet att tre killar som skulle kunna ställa upp där.
Ja, helt klart. Alltså, jag skulle inte tänka två gånger ens. En annan grej, just det här med tekniknörderiet som man hamnar i. Märker ni av det när man sitter och man ska köpa in en grej? Och sen så sitter man och tittar på en grej. Och så börjar man automatiskt leta efter kategorier runt den här grejen.
Skojar inte. Mm.
för att liksom få fram den absolut bästa för just den budget du har tänkt dig. Liksom, jag köper ingenting för att det tar mig för lång tid att kolla igenom allting istället.
Jag skulle ju köpa ett puffskydd till en mikrofon. Och det slutade med att jag hittade ett jättesnyggt puffskydd som inte passade den mikrofonen jag har. Så nu har jag köpt en annan mikrofon. Och när jag ändå höll på att köpa en mikrofon tänkte jag, men det här stället säljer ju en massa annat. Så nu köpte jag en 3-4 mixstativ, en 8-9 XLR-kablar, en till uppsättning med andra typer av puffskydd, en till mic, och så köpte jag en hög med lurar. Så ja, det skulle ha gått på 55 spänn och det var väl typ 3,9 eller något när det var färdigt.
Så, du slant lite grann på knappen där. Köpa knappen. Ja.
Men å andra sidan, just nu så känns det som att det är inte mycket mer. Nej, det är inget mer jag skulle kunna tänkas behöva ha alls.
Och det, nu finns det där inspelat.
Ja, fan, jag insåg just
skit. Det är synd att du klipper det här själv.
Ja, ge för gud skulle inte originalinspelningen till frugan. Ja. Nej, det är tur man har förstående fru.
Ja, men sen så är det att alltså, det är bra att ha.
Ja, ja. Oh, ja. Jag menar, inte för att jag vet vad jag ska ha den till annars än det här, men vad fan. Det är kul att ha grejer.
Men det kommer ju, alltså det kommer ju komma att användas. Det tror jag helt klart.
Ja, men som nu är de här coronatiderna så kan inte vi liksom dundra iväg och sätta oss i en möteslokal, dra in en 8-9 pers och spela in en podd med dem, för då kommer ju hälften av dem att vara covid-19-offer innan det här är färdigt. Vi kommer inte att ha någon sån här hälsocheck på alla vi intervjuar. Så nu, just nu i dagsläget har jag ingen så här superstor nytta av en rigg som klarar av 8 pers samtidigt. Men det kommer väl så småningom. Förhoppningsvis så slutar ju folk att äta fladdermöss och slicka på varandra, så det kanske blir bättre till slut.
Ja, alltså det får vi hoppas på. Nog om det. Dagens första punkt då i programmet är tyvärr en, jag ska inte säga negativ punkt, men tyvärr. Så har vi ju nåtts av nyheten att DMEC, eller vill säga Driftmasters, lägger ner säsongen.
Ja, tyvärr. Riga-tävlingen kommer ju att bli av nu då, i alla fall som en slags enskild tävling. Fristående tävling eller vad man ska säga. Men resten av säsongen är tyvärr nedlagd.
Ja, de kommer alltså köra, DMEC-gänget kommer ju rodda tävlingen i Riga, vad jag förstår.
Ja.
Men det blir istället en tävling som heter King of Riga.
Mm. De kör ingen sån här one-hit-wonder-grej så att det är en tävling för hela DMEC.
Nej, som David Egan sa i informationsvideon till det där i alla fall. Utan de vill bjuda på en riktigt bra show. Och en riktigt bra tävling. Men sen så, och orsaken då är naturligtvis coronan. Och det har... man kan väl säga att det är struligt nog att ta sig till Lettland för många. Men det är åtminstone görbart. Det var ju en ganska lång lista med krav som vi har hört att teamen har på sig med... test innan man åker, test när man kommer fram. Man ska rapportera sig till lettiska myndigheterna och man får inte använda passagerarfärger och man får inte flyga, och det var en hel radda med grejer.
Man får komma dit men man får inte ta sig dit. Man får vara där men man får inte ta sig dit.
Man får åka bil över broarna som finns liksom.
Men
det är liksom illa nog. Men sen i resterande tävlingar på säsongen då, så har man ju sett att där har ju vissa länder har ju börjat fått att det har blossat upp igen, så att de såg tyvärr ingen annan utväg ur det här än att ställa in resten av säsongen.
Ja, det måste ju vara en mardröm att fixa till allt.
Ja.
Det är ett jäkligt tråkigt men ett jäkligt klokt beslut att göra. Det liksom visar en mognadsgrad att de tänker på att de hade ju kunnat genomfört det, men frågan är vilka konsekvenser det hade fått, speciellt nu när man ser att det verkar vara en andra våg på väg in nu.
Ja.
Ja, det är många länder som backar tillbaka nu.
Ja.
Tyvärr.
Ja.
Men jag tänkte på då, ingen färja, ingen flyg.
Nej.
Vad är enklaste vägen att åka?
För oss?
Upp över Finland?
Nej, det tror jag inte.
Är det Tyskland och den vägen runt? Eller?
Ja, Danmark, Tyskland och den vägen borde det bli. Men då annars blir måste du in i Ryssland, vet du, förbi Sankt Petersburg och därför att ta dig över Finska viken utan att åka färja.
Ja, du blir inte insläppt som svensk i Finland heller, va? Det är väl två veckors karantän för att ens åka över finska gränsen om du är svensk. Om de ens släpper in det.
Ja, det där kan också, det har jag hört förut i olika länder, att har du en typ någon form av destination dit du ska så att du kan visa att du verkligen tänker bara åka igenom så kan du få åka. Men jag vet inte hur Finland gör och så, men det kan vara så. Jag kan inte annat än tycka synd om svenskarna. De är säkert drabbade allihopa. Men jag tänker till exempel på Jocke Andersson då, som hade laddat för att köra SM och så blir inget SM. Och så går han igenom processen och säljer alla sina däck och så där. Och så köper han på sig däck för att köra DMX istället och laddar upp för det. Och det var planering. Vi pratade ju med Jocke när vi var i Hamre. Att det var planering för att få det där och funka ihop och sådär, och så när man har fått det att lira så då blir inte det någonting heller.
Har vi hört hur DMX kommer att göra med de som var antagna i år, de som har fått en plats och skulle ha varit kört och så ställer de in? Kommer de att liksom få den platsen automatiskt uppflyttad till 2021?
Det har de inte sagt någonting om i publika kanaler så att säga i alla fall, det vet jag inte.
Ja, det är tråkigt. Samtidigt bra. Men kan vi då alltså kanske hoppas på att hålla tummarna för att vi kanske får se våra svenska stjärnor någonstans i Sverige då?
Ja, vi får väl se. Jag har inte lyssnat med allihop. Men jag vet att några kommer åka till Riga ändå och köra den här tävlingen i Riga ändå. Eftersom nu har man ju planerat och man har bokat och betalt vissa grejer och sådär som inte går att få tillbaka. Och så att några kommer att åka, det vet jag, men jag vet inte om alla kommer att göra det.
Ja, sen är
har vi en GDS-tävling den här igen som skulle vara lämplig.
GDS-premiär Mantorp Park.
Mm. Det är det faktiskt, och vi har ju precis idag fått klart att vi får komma dit faktiskt. Det är ju ganska restriktivt med media till de här gatubil track days av corona-anledningar då naturligtvis. Men vi får skicka dit ett litet bantat team från Driftzone så att vi kommer att finnas på plats i alla fall.
Och det är då vi kommer nyttja den här utrustningen för podden?
Ja, jag tänkte så här, vi ska väl försöka hitta något litet kryp in där. Det fanns väl kanske något litet kontor vi kunde få låna där om vi hittar några välvilliga som kan tänka ställa upp lite grillning där nere under helgen som kommer.
Ja, det ska bli kul att se GDS-tävlingen också. Vi har ju sett lite namn i startlistan där och det är ju lite varierande. Jag har inte sett någon definitiv startlista än, men känner mig lite varm i själen och hoppas ju på att Johan Andersson, regerande GDS-mästaren, ska kunna vara med. Han har ju sagt att han ska ha tävlingsuppehåll i år. Men vi har ju sett honom på Mantorp Park. Han har ju varit där och kört något MK5100 arrangemang, tror jag, det här sommarkörningen de hade och så där. Så att vi vet ju att han har bilen i ordning och så. Och nu så kom ju GDS då för svenska förare att bestå av två deltävlingar, båda på Mantorp Park. Johan bor i Linköping. Det gör ju att jag inte kan sluta hoppas på att han kommer att ställa upp. Men jag vet
det
inte.
Kräver jag har inte ju fått det bekräftat. Alltså det kräver ju inte, om man säger, veckovis planering. För att ta sig från Linköping till Mantorp och köra.
Det kan ju vara så att om han hade tänkt att han skulle ta ett sabbatsår i år, att han inte har däck och sådana saker för att köra. Ja, för menar, det är inte någonting där bara svänger förbi den lokala däckhandlare och säger hej, jag skulle vilja köpa en flock med R-däck som jag ska bränna upp.
Nej, det får man väl, då får man väl ringa till Kloma då istället så fixar han det.
För han var väl inte med på den här listan som vi publicerade på Driftzone. Han var väl inte, hans namn fanns väl inte med där, tror jag.
Nej, det gjorde han inte. Men den listan var ganska tidig när det var tänkt att det skulle vara en 16-bilars stege. Och det var innan man tänkte om lite grann med det där. Det var tidigt publicerad när det var hela upplägget med serien så att säga var inte klart ändå.
Nej. Och sen så ska vi också säga att serien då på Mantorp, det blir med enbart svenska förare. Mm. Vilket innebär att vi ska alltså fylla upp en stege med svenska bara, inte norska ja. Svenska.
Och nu är ju tänkt att det blir en 32 bilar stege med bara svenska förare, så att det blir ju gott om plats.
Men är de som är med på den här listan som vi slängde upp här nu, är de liksom på något sätt bekräftade att de kommer att dyka upp där nere?
Eller ja, det vet man väl inte. Det kan ju alltid hända grejer. Jag vet ju att Andreas Staberg till exempel körde ju sönder bilen på Hamre strax efter han blev med på den där listan. Men det skulle förvåna mig om han inte får ihop bilen. Men det, jag menar, det kan ju hända grejer. Men nog tror jag att de är tänkta att vara med. Men som sagt, det är ju fler också för det saknas namn på den.
Det är en ganska schysst line-up ändå. Det var ju 100 år sedan jag såg Ivars ratta en bil i någon form av tävlingssyfte.
Mm. Även hans teamkamrat Alexander Granlund. Det ska bli kul att se. Så att det är absolut
ja, de är inga duvungar någon av dem.
Nej, verkligen inte. Det som är synd är ju att det finns så mycket annat här i livet som gör att de inte vill satsa fullt ut på det här. För att jag ser att det finns en del på den där listan som absolut skulle kunna hävda sig i en europeisk kontext, om man ska prata fint, men väljer att satsa på civil karriär och annat. Så att det är synd. Vi skulle behöva ställa upp det bästa vi har liksom och matcha ut i Europa för att hävda oss så bra som möjligt. Nu har vi tagit ett stort steg på vägen till det mycket år, absolut, men det finns.
Jo, men ändå, liksom, vi skulle behöva ha få liksom starka namn utåt.
Mm. Mm.
Gatubil Track Days Mantorp 14-16. Vi kommer vara några stycken på plats. Vi kommer att skriva om eventet. Vi kommer fota. Vi kommer att podda.
Mm. Så är tanken.
Springa runt och vara pain in the butt för flesta förare som finns där. Vi kommer rycka dem för frågor och diverse saker.
Mm.
Det kommer bli kul.
Ja, det kommer bli kul, absolut. Och jag tycker det är en del som har gjort ganska snabba karriärer som ska bli kul att se. Vi har en av våra lokala förare här uppe från John Martinsson till exempel, som ska vara med. Han körde ju Sverigecupen för 2 år sedan. Han körde SM förra året. Och nu så kliver han in lite grann då och provar på i en GDS-tävling. Det ska bli jättekul. Vi har även andra som kliver upp lite grann. Fredrik Persson är ett sånt exempel också.
Så att, ja, de har ju liksom gått spikrakt.
En som vi får se komma tillbaka är ju Emil Wikman faktiskt. Som ju
jaha, har, det var en nyhet för mig.
Han har skrämt igång bilen igen efter branden på Gymkhana Drift i höstas här. Och kommer väl och vara med i GDS är det tänkt. Han försökte att sälja bilen här i höstas. Stefan gjorde en intervju med honom och han hade ju tappat suget helt och hållet. Sådär. Men det verkar ha kommit tillbaka lite grann i alla fall. Och han kommer att göra en start på GDS-tävlingen.
Ja, men det är kul. Han är duktig för det också. Så att jag menar.
Mm. Det är också en sån där som jag inte tycker har fått ut sin potential riktigt. Det var otroligt mycket motorproblem för Emil. Någon huv som har blåst upp föran. Nu kommer jag inte ihåg om det var under tävling, men lite såna där små grejer. Sådär, så att,
ja, men alltså motorer. Han gjorde ju av med motorer på löpande band.
Ja, visst. Det var liksom, så att, det finns mer att klämma ur den pojken, tycker jag.
Oh ja. Någonting som jag verkligen, verkligen håller tummarna för nu, och nu tycker jag alla som lyssnar också ska hålla sina tummar och tår för att det blir så här nu. För att det är ju så, Gatubil Track Days med då GDS kommer att köra 2 varianter. En för svenska, en för norska. Om det släpper i höst så är då alltså förhoppningen att man ska kunna köra en någorlunda riktig gatubilfestival 25-27 september, där man då hoppas på att få kunna köra en superfinal.
Det vore riktigt ballt.
Med både svenska och norska förare. Men för att kunna kvalificera sig till finalen, då gäller vad då?
Ja, då beror det ju lite på då. Lyckas vi få till en topp 32 på Mantorp och det blir en topp 32 på Rudskogen i slutet på augusti när den går där, då blir det en topp 32 även i den här superfinalen då. Då kommer det vara 16 svenska förare och 16 norska förare. Så att det gäller att hamna på övre halvan då.
Och det gäller, alltså i princip, tar du vidare till topp 16 så är du alltså, har du ett kort in där.
Då har du ett kort in där. Sen lite grann detaljer om kval och sånt där antar jag att vi får längre fram om man kvalar på sin placering i uttagningstävlingen eller om man kör traditionellt kval separat på finalen. Det vet inte jag riktigt nu, men
nej.
Det är så det tänkt i alla fall. Och är det så att det blir en topp 16 då i en av de här deltävlingarna, då blir det en topp 16 även i finalen.
Ja. Vad händer om vi får för många anmälda då?
Ja, då kvalar vi som vanligt och tar ut en 32-steg ur kvalet.
Om vi får fler anmälda än det finns plats till? Ja, okej. Okay. Då kommer gatubilar att ranka förarna efter tidigare meriter.
Ja, precis. De har väl någon slags tak där också. Då. Men ja, jag vet inte hur aktuellt det är faktiskt.
Nej, jag tror inte vi kommer att se, om man säger, som Breslads deltagande.
Nej, det tror jag absolut. Ja, ska vi vara nöjda med GDS-premiären och säga att vi ser fram emot den i alla fall?
Det tycker jag. Ja. Och sen har vi även en tävling upp hos er.
Mm.
Vad är det?
Faktiskt. Ja, SHR kommer att köra en tävling där som vi har fått lite information om. Och det är lite intressant för där har man ju ett cashback-upplägg. Liksom, där det blir lite, eller lite, det blir en ganska rejäl summa pengar till vinnaren i alla fall, eller till topp 3.
Jaha. Ja.
Så, nej, det ska bli kul. 10 000 till vinnaren, 5 000 till tvåan och 3 000 till trean pratas det om. Och en annan sak som är bra, det är att de uppgifter vi har, det är att tävlingen kommer att köras. Det finns ingen minimi antal med förare och sådär.
Vi kan ju säga att det lär ju måste åtminstone vara 3. Jag skulle kunna tänka mig, fast han sa ju det igår, Göran, att vi kör den här tävlingen, punkt slut. Mm. Han är liksom, han går liksom all in på det här. Det är inget så här, det kommer inte så många så kan vi inte köra.
Nej. Precis. Och då har man ju valt då ett upplägg som ska kunna locka så många som möjligt. Så då har man sagt att man kommer att köra efter semipro-reglementet. Och de GATEX-regler då, 235 GATEX som gäller för det reglementet. Så att har vi SM-förare där ute som är sugna på en tävling ändå, så får de fara till däckgubben i byn och köpa på sig lite GATEX och komma upp och tävla om 10 000. Jag tycker det finns många gamla rävar som har väldigt mycket åsikter om saker och ting som borde kunna komma och bara plocka hem de där 10 000.
Ja, det ska ju vara en buggis.
Ja, tycker jag. Så att vi hoppas, och vi jobbar ju stenhårt för att få till en livestream från det där. Det är väldigt angeläget från klubbens sida att det blir en livestream. Det blir publikfritt då. Så att vi,
det kan ju vara schysst att kunna erbjuda en livestream då, ja.
Ja, faktiskt. Precis.
Sen hade de väl en vad ska man säga, en liten frikörnings, vad var de kallade för, var det superslide?
Ja, powerslide eller någonting sånt. Ja, precis. En typ av brejsladds tävling. Det kommer ju samtidigt, och det här är ju lördag söndag, 2 dagars event. Träning, kval på lördag sannolikt. Lite träning och steger då på söndagen. Och sen efter lunch på söndagen då, så pratades det om att det skulle bli någon form av brejsladd eller superslide, powerslide tävling, vad man nu väljer att kalla det för någonting. Full satsning, en repa, imponera på domarna. Mycket rök, mycket vinkel, bra flyt, liksom inga zoner, utan ja, ni vet, alla vet ju, känner ju till det där. Det är ju ett väl inarbetat koncept ifrån Rudskogen och Våler och Mantorp på alla möjliga ställen. Så.
När var det här då?
29 till 30 augusti.
Ja, precis.
Det här är ju riktigt, riktigt trevliga nyheter.
Ja.
Det kommer faktiskt hända något häftigt.
Går vi. Vi hoppas ju att det blir många förare, och jag tycker att prispengarna borde locka en del. Jag tycker att det faktum att det faktiskt blir en tävling I övrigt så vet inte jag riktigt om gatubiltävlingen nu i augusti här. Är det den enda? Är det de två tävlingarna liksom?
Ja, det låter, vad jag lyckas gräva fram under eftermiddagen här, så är de bara de två.
Ja. Och så får vi se om det blir i september eller hur det blir i samband med gatubil track day står.
För planen är den här tävlingen ska de väl köra som ett test nu i år och se om hur mycket det lockar så att säga. Och sen blir det väl kanske någonting, om det blir en lyckad tävling så blir det någonting som är årligen återkommande.
Mm. Och så vill vi påminna alla modified förare och andra att så länge bilen är godkänd för frikörning så att säga, så kommer ni att kunna köra powerslide-tävlingen. Så att det finns ju, och det kan väl vara roligt att vara med och slå SM-förarna på fingrarna i den. Det är ju, det har vi pratat lite grann om, att en del av det som lockar med det här brejsladden på gatubil och andra sådana här powerslide-tävlingar är ju just det här att alla tävlar mot alla på samma villkor, och det är roligt att vara med och tävla och slå storfräsarna på fingrarna om du lyckas. Och om du så får till en lyckorepa bara på ren tur, så då är det den som räknas.
Ja, för menar, när du kör på så här bara smala gatdäck så har du ingen nytta. Jag såg det var någon som hade skrivit någonstans av att vi kan inte vara med för jag har inga 1000 hästar att köra på. Men hur stor nytta har du av 1000 hästar på de där smala puckarna som du har noll grepp?
Nej, vi hade ju en sakkunnig i frågan med i den här diskussionen då, Kim Fors, och han sa ju precis det också, att jag har ingen nytta av 800 hästar liksom när vi kör det här, men ska vi locka så många förare som möjligt så är det ett bra upplägg med det här semipro-reglementet. Så att jag tycker nog att de har varit en bra väg att gå faktiskt. Ja, det bjuda på bra underhållning samtidigt.
Ja, det känns ju som att förutsättningarna för att kunna locka många förare finns ju nu verkligen.
Mm.
Med tanke på att det inte finns någonting annat.
Och banan då, där som jag uppfattar så tänkte de köra starten ifrån, inte från, vad ska man säga, borta, inte från den håll de körde SM-tävlingen nu senast som var förra året, när de kör ut på långrakarna så initierar ner mot muren i full patte. Så utan de kommer köra åt andra hållet, men starta inte uppe vid grinden som de brukar göra, utan starta mot ner från helikopterplattan. Så första kurvan blir nästan en 100 graders vänster.
Mm.
Men eftersom de har byggt om så går det ju tydligen att hålla bra fart in i första svängen där också.
Mm. Den där har man ju provat och kört en gång förut, men då var det ju jättestora problem med att publiken var tvungen att passera banan, så att man hade ju vakter och grejer där, så att det var ju lite struligt. Men då var man ju lite lockad av att prova det nu då, i och med att det inte är någon publik som störs av det där, så kanske man provar något sånt. Jag vet inte riktigt hur pass mycket.
Men hur menar du? Menar du att de ska gå i mål på helikopterplattan? Alltså att de kör.
Ja,
men okay. För som jag uppfattar så skulle de starta. De håller på att bygga någon RC-baneanläggning där nu, och de skulle starta på den vägen.
Mm.
Där de har line-upen i vanliga fall, och sen köra dit. Jag trodde de skulle.
Ja, men säga, det kan stämma att de svänger en sista höger.
Ja, där, precis, istället för vänster in mot helikopterplattan.
Ja, just. Men ja, vi får se. Det finns ju en del olika varianter på banor där på Sundsvall Raceway, så att vi får se. Jag personligen gillar ju den här senaste SM-slingan. Jag tycker den är bra. Den är lite längre också. Jag tycker det kan behövas.
Men den här borde ju bli minst lika lång. För du kan ju starta bokstavligt talat ända borta vid helikopterplattan. Du kan ju, i och för sig vet ändå om den biten av väg är så lämplig att ladda på i full patte. Jag vet inte om du har någon stor nytta att köra 300 meter åksträcka innan första kurvan versus 100 meter åksträcka.
Ja, vi vet inte riktigt, men vi har ju fått lite informationer från klubben i alla fall, så att vi får se. Det lär ju dyka upp mer med tiden här.
Ja. Och har ni några frågor så är det ju bara att höra av er till Sara Sundsvall på deras Facebook eller deras kontaktsida på deras webb.
Mm. Och sen så kommer det väl att vara några Sundsvallsprofiler i bedömartornet. Vi får väl se vilka det blir, men välkända förare som tillhör Sara Sundsvall kan vi väl säga.
Det blir alltså med andra ord.
Ja,
det blir alltså
med andra ord.
Stor chans för att man får se hur Sundsvall ser ut i slutet av augusti då.
Ja, jag tycker det. Jag tycker du ska räkna med det, Henke.
Det var några år sedan du var upp nu.
Ja.
Jag tror det här kan bli en riktigt schysst grej. Bara folk
våga anmäla sig. För det de tänkte göra, det kommer inte vara någon sån här hemlig vilka är det som har anmält, utan så fort någon anmäler sig, då bara fläskar vi upp info på SRAs webb om det. Ingen sån här sitta och vänta i sista sekunden, utan de kommer hela tiden ha fortlöpande information vilka som kommer att köra. Så det är bara att bara hoppa på tåget så att säga, och visa vart skåpet ska stå.
Vi såg att det var lite frågor om upplägg och sådär, men det är ju ett traditionellt upplägg med två repor kval och en 16 eller 32 steger, och antar jag beroende på hur många bilar det blir, men vi hoppas väl på en 32 i alla fall, så det är inga andra varianter på den biten.
En annan sorglig sak på grund av corona, på grund av för få anmälda och vad det nu kan vara för anledningar, King of Hultsfred blev ju tyvärr inställt.
Ja, det var ju också en sån här tävling som var tänkt lite som ersättning då för SM-deltävling. För det är ju det blir det här i Sundsvall också. Att det blir lite ersättning då istället för SM-deltävlingen. Och det var ju samma Hultsfred. Tänkte ju likadant, de tänkte ju köra samma helg då. Och drog ju också ihop fint med priser. Och de skulle vinna 5000 i prispengar och körpass till gatubil i juni nästa år och sådär. Och det är ju det är en del värde i det körpasset också.
Oh ja.
Men där ställde man ju också in då med god marginal för lite förare. Tyvärr. Och jag vet inte riktigt vad det där beror på. Om det är många som inte har... Man inte har någon vagnsbok till bilen för att man tänker att man inte ska tävla i år eller vad det är. Jag vet faktiskt inte vad.
Det kan ju vara så att det kan vara väldigt många förare som du har valt att liksom, nej, jag kör ingenting i år utan jag utvecklar eller gör någonting annat. Så att säga.
Jo, det kan mycket väl vara så. Vi har sett några av våra lokala här som har tagit lite semester från det här och varit ute på andra äventyr och levt som en vanlig man. Så att säga. Inte varit borta på tävling, jobbat eller varit i garaget. Utan det finns annat här i livet också.
Va?
Jo. De säger det.
Förstår inte vad ni menar. Ja, men det blir ju lite tråkigt samtidigt som man förstår klubbarna också vill ju försöka arrangera så mycket tävlingar som möjligt för att få in dels då bibehålla driftingen eller drifttävlandet och få in lite mer pengar, men det är jättetråkigt också när det är för de här stackarna som faktiskt anmäls till de här tävlingarna att de blir för få så att det inte blir några tävlingar av. För det finns ju bevisligen ett gäng människor som vill tävla som anmäls till i stort sett varenda tävling och så saknas det folk. Det är liksom ett moment 22, men även inte tillräckligt många så hålls det inga tävlingar, då hålls inga tävlingar så blir det inte tillräckligt många.
Nej, precis.
Men det var ju som SM då innan det stoppades. Det droppar ju av jättemycket folk.
Sen om det är någon sån spin-off-effekt på att folk inte har fått tag i alla delar så inte bilarna är klara, eller om de bara helt sonika har skrivit av det här året som många andra av oss har gjort med andra sporter. Så.
Ja. Nej, men det kan nog vara så. Det är mycket det här drivet och hinna. Om man ska köra en serie så måste man vara med från början och sådär. Vi vet ju att det var ett par förare, Jimmy Karlsson och Erik Hagge, två exempel som inte hade delar till att komma igång med STC-serien när den var tänkt att börja. Och det kan ju mycket väl vara så att det är så för någon fler också. Och då lite grann som Alexander Kvist också beskrev det när det gällde Elmia och hans projekt. Liksom, att han hade varit klar till Elmia om det hade blivit. Men nu så var han, 80-85% klar nu. Liksom 4 månader efter Elmia skulle ha varit.
Jo, men det blir väl så. Man har ett datum, det måste, speciellt Elmia där folk... Typ bilarna kommer ner och för guds skull ta inte bilen för lacken och inte torka en ordentligt och sådana saker. Och det blir ju lätt, men man vet man att när det ställdes in så pass hyfsat i god tid som det gjorde så då slutar man ju skruva. Det finns ju ingen idé att skruva ihjäl sig för någonting som inte kommer ske. Helt plötsligt fick man ett helt år till på sig att göra klart det som skulle ta en vecka.
Och jag tror att det är lite samma med förarna här också, att de som inte fick sina delar och allt det här, de låter den här säsongen gå i kras helt och hållet. Liksom.
Det är synd. Det är helt klart synd.
Jo, absolut.
Om vi nu går raskt vidare till en annan grej. Så Petter Laos, han kör ju normalt sett en S14 då, som är vitröd. Eller mer röd än vit. Om vi säger så.
Ny för året.
Och han kör ju hårt. Alltid när han kör tycker jag man ser att, alltså, att
kanske grejerna lirar ju hårt.
Men Petter är en publikfavorit kan vi säga, om vi vill uttrycka oss lite försiktigt.
Ja, men han visar ju även att han har ju sätestid och körkunskap. För under Brejsladden som var här, när var den då?
Ja, det är väl ett par helger sedan nu.
Ja. Så kördes du, om vi säger då, ja, gatubil track days kördes jag. Och då hade du min Brejsladden då på Rutskogen.
Det som brukar kallas för VM, Brejslads VM.
Ja, Brejslads VM. Petter rasar motorn. Han rasar sin andra motor. Så han hade en trasig motor först och sen rasade han en motor till. Så det såg ju ut som att han skulle inte kunna köra Brejsladden. Men då fick han förslag av Kenneth Nornes. Där han kom fram och erbjöd Petter att låna hans BMW M2. Med då, vad har han, 1080 hästar.
Mm.
Och tävla i Brejsladden.
Ja. Han var ju tveksam först, sa han ju själv. Tveksam.
Ja. Men sen så tog han ju det. Och han går och vinner.
Alltså det, både kvaletta och vinnare. Delad kvaletta och vinnare.
Så han kanske bygger en ny bil nu då?
Ja,
jag vet inte. Han förklarade, jag intervjuade honom då strax efter det där. Och han förklarade ju sen att han körde ju en Skyline förra året. Som ju såg ut som den hade varit med om både två världskrig och annat.
typ.
Som han då hade köpt av just Kenneth Nornes. Så, och Kenneth hade byggt sin BMW till att bli ganska lik Skylinen. Så när han satte sig då i Kenneths BMW så var den, hade den köregenskaperna som var ganska likt Skylinen och hans nya S14. Då som, för att Kenneth och han är liksom, de är upptränade i samma biltänk eller vad man ska säga. Så att det var inte jättestor skillnad att köra Kenneths bil. Men det, jag
det
tycker
var
ändå
därför
det är fantastiskt.
Han kände sig hemma så bra som han då.
Men det är riktigt bra gjort här. En annan som jag har reagerat lite över och varit imponerad över, det är ju hans delade kval första plats då, Andreas Övergård.
Mm.
Som ju har fått en riktig smakstart på den här sena säsongen så att säga. Han hade ju framskjuten placering i Norwegian Drift Championship. Första deltävlingen på Vinstra och så nu delad kvaletta i Brejsladden. Det är många som är med i den där tävlingen och det är ganska hård konkurrens. Nu kan jag inte säga på rak arm vad han blev innan det var klart. Han var inte med i topp 5, topp 6 tror jag i slutresultatet, men ändå. Andreas har fått en jättefin start på den här säsongen så att, det ska bli kul att se honom framöver också.
Jo, helt klart.
Petter Elnäs var en annan sån som var, tyckte jag var kul. Han har inte tävlat jättemycket vad jag har sett i alla fall. Han har ju kört, han har ju haft lite olika BMW:er som det står väl BK-anlägg eller något sånt där på sidan på de där blå BMW:erna. Han har en E30 bland annat som väl är hans vinterbil eller isbil egentligen som han har kört med på lite olika gatubilevent och så. Nu lyckades han kliva fram här och blev trea i den här Brejsladsfinalen.
Mm.
Så det var kul. Och Helge Hellstad också med, alltid håller sig framme.
En annan som klev fram väldigt mycket var ju dansken.
Mm.
Martin Pyramiden Pourhamidi.
Precis.
Jag sa det säkert helt fel, men ja.
Han är ju en mediekollega från Danmark. Han driver ju någon tidning där nere och ha egen bil och kör. Så att, ja, det var kul också. Han var på Norge semester. Tog med sig driftbilen. Körde Rudskogen och sen åkte familjen vidare i Norge och turistade lite grann.
Fredrik Aspo var ju en av de här tre bedömarna. Och han kommenterade, vet du, Petters köregenskap. Och han sa så här: det är helt otroligt det Petter gör här. Att sätta sig i en okänd bil, nu var det inte riktigt så okänd, men alltså i en okänd bil och köra så här bra. Det säger mycket om hur bra förare han faktiskt är.
Mm.
Och du kan ju ställa in bilen så att likna, men det blir ändå en ny bil. Så att,
jag menar, det är ju en ganska stor hyfsad storleksskillnad på de där två bilarna också. Och speciellt med överhäng bak och sådana saker, så är det väl inte barrare där? Eller?
Nej, det är Petter, en jätteduktig förare. Han är ju en av de unga lovande. Det jag tycker mig se lite grann då, det är ju det här att han ligger ju på 100-102% satsning. Kanske skulle försöka hitta 98-99 någonstans där och ha en procent. Men som sagt, det är så man blir publikfavorit.
Jag såg lite i din lista här, Christer. Det är någon som har kört med en Ford Granada. Jag var tvungen att kolla om det verkligen stämde. Ja, det är så jävla skönt att se. Det är liksom inte direkt den första bil som poppar in i min skalle när jag tänker, åh, vi ska bygga en driftbil. Så jävla rätt. Jag är så bitter att jag missade det där.
Brukar väl vara med på någon gatubil?
Ja. Men Ford Granada är väl liksom i samma size som Mustangen. Forden.
Ja, fast Mustangen är lite mer avancerad. Fast nu vet man inte, det här kan ju bara vara ett Granada-chassi. Jag sitter och kollar på bilder nu. Den är ju fan riktigt snygg också. Det där är verkligen
en brunaktig.
Nej, ja, den är väl så här grafitgrå metallic-ish någonting med några kromskärmkanter och grejer. Fan, den är riktigt snygg.
Nej, nej. Vad har hänt annars i helgen då?
Ja, en sak som inte hände var ju We Need a Corona Break, som var tänkt att vara på Mittsverigebanan. Det blev inställt på grund av för få anmälda, återigen då.
Aj, attans.
Mm.
Driftbärs kördes däremot.
Ja, SVR Motorsport körde Driftbärs, nummer 44 tror jag det var. Ja. Verkar ha genomförts utan något större problem.
Jag läste på Facebook att den flöt på bra.
Mm.
Och allting. Nu hade tyvärr inte jag tid att åka dit, så att det var synd. Men, ja.
Emil Wikman som sagt där och provkörde bilen då inför GDS. En av våra bekantingar här uppifrån, Gunnar Jämting, var långväga gäst. Han hade planerat att åka till Mittsverigebanan, såg jag. Han skrev på Facebook, och när det inte blev av då så fick det bli Malmby istället.
Bor han i Jämtland också eller?
Ja.
Så han är alltså en jämting?
Ja, han är en sån.
Och heter Jämting.
Så jävla bäst så det finns inte någon höjd.
Fast det heter, de som bor i Jämtland heter inte jämtingar, de heter surjämtar.
Ja, precis.
Ja, okay.
Och vi som bor här nere i Västernorrland, vi är klyktattare. Det har man fått höra i några år, kan jag säga.
Säger de.
Ja, de säger det.
Nu kommer öppnar vi den där i burken också. Nu kommer historielektionen igen. Det är faktiskt, de är sur på oss för att vi lurar ut dem på en is när vi skulle slåss i närheten av Havrö där min mamma har sina rötter. Lurar vi ut dem på en is och skulle slåss på isen och så brakade den så de drunknade hela högen. Det påstås det vara orsaken till att vi kallar dem för det.
Det är väl ganska strategiskt. Skulle jag vilja påstå?
Jag tyckte jag också. Skulle ni dit och göra?
Ja, ni fattar inte, det är ju för fan kallt och blött och is, fan, gå hem.
Ja, sen var det ju träning på Pengfors i helgen också.
Mm.
Pengfors motorstadion då, som ligger utanför Vännäs i Västerbotten. Vännäs motorklubb kör lite träningar, och jag pratade med Per Winter och har även pratat med Anna-Karin Lundgren som är aktiva i drifting-sektionen där i VMK, och de kör ju väldigt hårt, kör väldigt mycket. Ofta varje vecka. Det är lite beroende på väder och hur många förare och sådär. Men de kör väldigt mycket. Och nu körde de då också en hel dags träning. Det var väl inte jättemånga förare, men de var nöjda med uppslutningen i alla fall. Och de fick gott om körtid allihopa som var där. Jonas Larsson, Bas Mange Larsson, Pontus Östensson. Det var några av dem som var där. Så det är... Ibland så känner jag att vi inom media, vi fokuserar nästan lite för lite. Eller jag ska vända på det. Jag ska säga att vi fokuserar lite för mycket på de här enstaka eventen. Därför att då blir det någonting att skriva om. Liksom. Sådana som VMK och andra som kör en träning i veckan. Då rullar det på liksom, och då blir det inte av på samma sätt att vi tar upp de trådarna. Men den här gången gjorde vi det i alla fall. Så,
ja, det är synd, för jag menar, det ja, är ju väldigt bra ju.
Ja, det är jättevärdefullt. Jättevärdefullt för dem att kunna, för de förarna att kunna åka dit och gnugga på. Och där, de tillhör ju övre norra distriktet och där Lars Sjödén basar och där Modified-klassen finns kvar och liksom blomstrar. Den finns ju, jag tycker man kan säga att Modified-klassen inte finns någon annanstans än i övre norra. Och det är ju ett steg in i tävlingsdriftingen. Så att det är någonting vi ska vara rädda om, tycker jag.
Vännäs, vart ligger det?
Ja, Umeå-trakten kan man säga.
Ja, det är väl en liten bit in mot landet från Umeå där.
Ja.
Ja, men det, ja, det är uppe i Umeå där omkring. Mm. Ja.
Mm. Jag tycker det är lite synd att till exempel som, om vi säger onsdagsbus nu, där är väl lite samma, några av de som är där och kör är väl samma klienter så att säga, sådana som vill prova på och lära sig. Jag tycker det är lite tråkigt att det inte finns, här omkring har vi ganska många förare i Västernorrlandstrakten som är på den nivån. Att det inte körs, vad ska man säga, man skulle ju kunna arrangera några små tävlingar för de förarna här omkring.
Ja. Det kan vi nog göra. Vi har ju även haft lite evenemang på Mantorp Park. MK5100 hade hade ett event där i helgen och vi hade vår en av våra mest mångsidiga medarbetare där, Mattias Lago. Han filmade, fotade och skrev artikel. Därifrån.
Ja, just det. Han blev alltid allo där.
Och där var ju uppslutningen god och cirka 70 förare. Då var ju det för racing drifting och för de som inte kände sig bekväm med att dra ut på stora banan på Mantorp då, så fanns ju även sladdgården och det tycker jag är bra. Och det skulle väl även vara öppet tror jag under gatubil track days nu då, här om 2 veckor.
Cool. Så även om du bara har en elljusbörnande 740 så kan du faktiskt komma ner till Mantorp.
Du får att låta som det är något negativt av en elljusbörnande 740.
Nej, det är inte, nej, det är, för jag skulle nog inte ens kunna det. Jag tror inte ens jag skulle kunna få en 740 och börna alls.
Men det var 20-tal driftingförare i alla fall då, som var lite från gräsrötter upp till SM som körde. Och en av våra bekantingar, Johan Andersson, Hudik Johan, var där och han hade inte kört i Parisen förut. Så att han var ju med på STC-deltävlingen förra året.
Ja, då körde Mantorp, de där uppe, ja.
Men då körde de upp i Mjölby-delen. Ja, så nu vill han prova på Parisen, hade han sagt till Mattias. Och ja, tycktes nog stort trivas på den banan under dagen där. Tobias Lundin Hellmansson från Tranås hade en fin S14. Och sådär. Och, ja, väl arrangerat som det brukar vara när 5100 är i farten. De har ju hållit på ett tag med det här och kan det ju. Och efteråt så hade jag kontakt med Fredrik Claesson som är en av killarna som ligger bakom MK5100 och frågade honom vad han tyckte. Jag tycker ingenting. Jag satt i grinden nästan hela dagen. Men han kollade upp med sina kompisar i alla fall och kom tillbaka och sa att det var ett bra antal förare. Rolig blandning av bilar och danade flyter på bra. Några mindre incidenter bara sådär. Och det är ju bra för incidenterna tar ju mycket tid ifrån körningen annars och sådär. Så att nu ska de kraftsamla för nästa körning då som är sista för året. Halloween on track den 24 oktober.
Nej, men alltså MK5100, de gör ju väldigt mycket. Inte bara för driftingen utan...
Nej, precis.
Och även för banåk och så vidare.
Ja, absolut. Och det som är lite synd med dem för oss är ju att eftersom vi... När jag säger vi då menar jag Driftzone, vi, det är ju ingen av oss som jobbar med det här och många av oss har vanliga dagjobb så att säga. Vi är inga skiftarbetare och sådär utan vi är vardagar, dagtid så är vi på arbetet. Och då har vi svårt att täcka MK5100s event för att de ligger väldigt ofta på vardagar och det är lite synd. Men nu var det en helg och då passade vi på.
Ja, men alltså det är helgerna vi får använda.
Har vi ingen i gänget som bor där nere någonstans?
Jo. Hur är det med geografikunskaperna?
De är ingen vidare just nu, kan jag säga, efter den här dagen som har varit på jobbet. Jag är glad att jag hittade hem faktiskt.
Vi har Mattias Lago i Tranås, det är inte så långt bort. Och sen har vi ju Dennis Flink som inte bor så långt ifrån Mantorp heller. Och jag vet att det var snack en gång om att Dennis kunde byta bort något skift och sådär, men det blev inte riktigt så. Men,
Nej, där har vi skift och jourtid och grejer som kan störa ut. En annan nyhet. Återigen då, Fredrik Aspo har sålt G86 han har kört de senaste åren. Och arbetet med en ny Supra går för fulla mugga framåt.
Mm, ja, så är det
han
väl.
Han sålde den i fredags, var det väl?
Ja, precis. Joakim Haugnäs heter köparen. Tidigare kört en BMW E30, ung och lovande norsk förare då, enligt Fredrik själv. Så han får ju en bra bil att fortsätta att utvecklas i, helt klart. Däremot så fick de lite problem med leveransen. Jag var inne och tjuvkikade lite grann på hans Facebook. Han hängde på hängern, som de säger i Norge, biltransporten, och drog iväg tidigt på morgon, glad i hågen. Kommer fram och ska försöka lasta upp och se att bilen är ju alldeles för bred för biltransporten. Så det gick inte. Så då fick de låna Fredriks Brian James trailer istället och dra hem bilen med och åka tillbaka med den sen. Man tänker ju inte på det, för att ofta så löser man det ju ganska snyggt på de här driftingbilarna, men när man ser på James Deans nya Track Day bil till exempel, så har han ju bara satt i ett Wise Fab kit och inte gjort några skärmbredder. Och då ser man ju liksom att däcket sticker ju liksom ut decimeter nästan utanför skärmkanten liksom. Så att de är rätt bred i spårvidden, de här bilarna, så att man bör nog ha det i åtanke när man väljer en biltrailer.
Skönt Ilans problem bara. Jag köpte en för fet driftbil, så jag måste låna någon annan trailer.
Ja.
Ja. Ja, men då har man ju fått mer än vad man förväntar sig. Så det är bra.
Ja, lite så. Ja, så Supran nämnde du. Där jobbas det ju på.
Och det jobbas ju på jättehårt. När jag tittade.
Det gör ju det.
Ska han bygga en till bil och ha på den här sidan pölen, är det tänkt nu när han sålde G86-an?
Ja, han exakt. Ska ha en Supra då, precis som inte som Formula Drift-bilen säkert, men ungefär som den då.
Det är den här nya Supran då naturligtvis, och det blir ju, den är ju preppad med bra grejer den här bilen också givetvis, och det är ju fram- och bakvagn från Wise Fab, och det är Tennessee-bromsar, och det är coilovers från RSR, och det är allt möjligt då. Jag har inte hört något annat i alla fall, så vi tror väl att det blir fortfarande tanken att det blir en 2JZ i den då. Det vet jag, det var sagt från början i alla fall, att man skulle bygga, om man skulle ha ett motor nu från GT86 eller om man skulle bygga ett liknande koncept vet jag faktiskt inte, men man skulle inte bygga på den nya B58 heter den, va, motorn till A90 Supran.
Det gör de ju däremot i Formula Drift Supran som man ska köra.
Ja, det gör de, och det är ju Stefan
lite lätt masserat, lite lätt masserat skulle jag väl säga, men
lite lätt.
Är det 1000 hästar?
Sportluftfilter bara, så är det klart.
Jag förstår ju tanken med att behålla 2JZ-konceptet i Europa-bilen här, för att det är ju en motor som är tacksam att trimma på många sätt, och det finns mycket delar, det finns mycket kunskap till dem och sådär, så att det är ju lätt gjort att plocka ut.
Hållbarhetsfaktorn i en 2JZ är väl kanske lite högre än en vansinnigt uppskrämd B58 kanske.
Så kan det vara, men vi får väl se då framöver om de byter ut den där sen, för att Toyota är ju med på det här tåget och stöttar det här bygget, så att det finns väl säkert en önskan ifrån dem att det ska vara motorn som hör dit, så att säga. Men,
ja, det ska bli intressant att se när han väl kommer ut med den.
Det är roligt att se Fredrik, han är en otroligt duktig förare, och han, om inte omfanns, men han hade kunnat haft 3 stycken mästerskap nu. Han har snubblat på mållinjen ett par gånger, otroligt nära, han har utmanat James Dean jättehårt flera gånger, och när man ser honom på gatubil till exempel. Vi tycker att det finns en del duktiga förare där och så kommer den här ut liksom och så kör han slalom mellan förarna. Och
nere på Våler, vilken, det var ju helt sjukt.
Ja, men precis. Vilken annan förare som helst skulle ha fått en röd flagga inslagen mellan ögonen. Men liksom, man vet att han kan det här. Det är lugnt. Liksom. Det enda som kan hända är att han skrämmer skiten nu någon han kör om.
Ja, liksom. Jag riskerar väl att de får panik och kör åt helvete. Ja. Det är inte så att han får köra åt helskott. Men bara det faktum att han har högre fart på tvären genom chikanen på Vålerbanan än vad de här Monster Time Attack-bilarna har med sina aktiva Aeron och grejer. Det var ju liksom, man höll på att tappa hakan. Man trodde man hade sett mycket på banan, men det där var fan det värsta än så länge.
Jag har sett ett klipp, in-car-klipp från Fredriks Get 86 på Mantorp. Jag tror mätaren stod på 255 när han rycker i handbromsen på startkurvan. Alltså från då startrakan upp i 255 km i tiden och rycker handbromsen för att initiera.
Galet.
Jag skulle nog vara lite lätt nervös där, skulle jag säga. Alltså,
såklart vet man, och hade man suttit bredvid har man ju skrikit som en liten skolflicka, men det känns som att det där är liksom ungefär som en annan dagspendla till jobbet.
Ja, men det är hans jobb liksom.
Han känner hon inte, oj, här går undan.
Nej, jag tror inte heller. Det är nästan så att skulle det gå saktare så kanske det skulle bli svårare att köra. Eftersom han är ju van med det. Att det ska gå undan liksom. Men. Vi har på Driftzone en egen grävgrupp.
Mm.
Där vi, eller vi.
Jag tänkte säga,
jag ska inte ta åt mig någon ära, för jag har inte petat i det överhuvudtaget. Men Christer, du har varit grävande journalist.
Ja, det var ju så här att jag har ju granskat lite grann vad styrelsen har hållit på med och sådär. Och suttit och läst en massa protokoll. Och då hittade jag ju även disciplinnämnden har ju sina grejer ute på SPFs webbsida också. Så då började jag studera och sammanställde lite grann där vad disciplinnämnden får in för olika ärenden.
Och det ska vara värt att nämna att det här är ju alltså då offentliga dokument.
Ja, absolut.
Som alla får ta del av.
Ja, och var lite intresserad av att se vad är det för typer av ärenden som kommer in som gäller driftingen då. Vi gör ju allting med driftingen som huvudsynvinkel liksom. Och sen också sammanställa lite allmänt vad är det för någonting vi får se. Och då tittade jag på alla fall som var från 2017 då och fram till så långt vi har kommit nu den här säsongen då. Mm. Och glädjande nog så var det ju inga fall eller ärenden överhuvudtaget hos disciplinnämnden som hade med drifting att göra. Och det tycker jag är bra. Sen vad det beror på, det, om vi jämför driftingen med folkrace till exempel, så är det ju absolut så att det är så många fler människor inom folkrace. Så att det är ju inte konstigt om det händer mycket mer saker inom den sportgrenen än vad det gör inom driftingen. Så att det är säkert en del av förklaringen. Men sen så tycker jag att av de grejer jag har läst nu då, som har blivit frågor för disciplinnämnden från andra sportgrenar, så känner jag igen viss. Vad sa du?
Hur många ärenden pratar vi om?
Ja, jag vet inte riktigt hur många det var.
Det var 110-talet va?
Ja, 110 hade jag summerat ihop precis under de här åren. Men, och många, eller vissa av dem då, som sagt, så känner jag ju igen att jag har inträffat liknande händelser på driftingtävlingar också. Men där har domare och funktionärer löst det på plats så att alla har varit nöjda och glada, så ingen har behövt gå till disciplinnämnden med det. Mm. För att disciplinnämnden är ju som en slags överklagande instans eller vad man ska säga när det gäller vissa typer av bedömningar som domaren har gjort. Och ska vi förtydliga det här också med vem som är domare och inte på en driftingtävling, att vi har tre stycken bedömare och det är ju de som håller på att titta på linje och vinkel och de här delarna. Mm. Sen så har vi ju en domare också från Svenska Bilsportförbundet som ofta är Samuel Lundqvist när det är STC till exempel. Och
ja, han har hand om protester och sånt där. Ja.
Exakt, han ska ha hand om den biten med protester och se till att allting går rätt till. Det finns ju mycket stipulerat hur det ska vara med, ska anslås grejer och hur det ska hållas möten och ja, men Gud vet allt. Och då är ju Samuel oftast med på tävlingarna och se till att sånt sköts som det ska. Så att det är domarens uppgift. Men som sagt så tittar jag på ungefär 110 ärenden. Och de vanligaste då, det är hot, kränkningar och olämpligt uppträdande. Det är 22 ärenden. Och då är det ju oftast då förare mot andra förare. Oftast i racing faktiskt. Där en förare blir förbannad för att han har blivit prejad av någon annan eller sådär. Och 22 ärenden då på de här åren. Så då ska man ju tänka på också att många fall av de där så är det ju två anmälningar som rör ett ärende så att säga. Att båda förarna anmäler varandra.
Mm, okay,
inte, ja. inte alla, så det är inte bara 11. Men i många av dem i alla fall så var det så. Såg jag. Och sen så har det ju varit lite fall med föräldrar också. Då, i de här go-kartklasserna och lite sådana där grejer som har. Där man blir förbannad och tar till hot. Och vissa har man ju till och med klappat till varandra och sådär. Och det är naturligtvis inte acceptabelt på. På ja, något vis.
Någon då kanske kört lite hårt och så vidare. Och blir ja, någon krock eller något sånt där.
Då flyger man ihop och gör upp om det där efteråt. Då hamnar man hos disciplinnämnden.
Inte som NASCAR när det blir fight liksom.
Nej, inte som det var beskrivet i protokollen i alla fall.
När de kastar in hjälmen i den andra bilen och jämfot och hopp in och vet inte allt om man har sett.
Ja. Näst vanligast då, det är ju alkoholärenden där man alltså har blåst positivt i en alkoholkontroll på en tävling och blivit anmälda och bestraffade för det då. Och det är 21 ärenden, så det är nästan lika många som de här hot och kränkningar och sånt. Och det där ska man väl ha med sig och tänka på lite grann. Sitter man i, för det första ska man väl faktiskt påpeka att alkohol inte är tillåtet på tävlingsområdet.
Ja, det hör ju liksom inte alls hemma i den här sporten.
Nej, det hör inte hemma överhuvudtaget.
Där. Inte ens bland publiken tycker jag. Nej. När man går på en biltävling och var onykter, liksom nej.
Om man som förare då känner det där helt oemotståndliga suget och ta en 8-9 bärs till maten. Så måste så man se gör. Till...
Alltså du måste ja, man gör upp i en ordentlig...
Ja. Nej, men då måste man se till att avanmäla sig från nästkommande dagskörning innan. Därför att är du inte avanmäld från det du är planerad till så att säga, då kan de komma och knacka på din husvagn på morgonen och så får du blåsa. Och blir det då utslag, då är du avstängd i 12 månader oftast. I vissa lindriga fall såg jag att det var 6 månader. Men 12 månader var det absolut vanligaste. Det är du 1 år borta från ditt motorsportande. Så där. Ja, tjena, ska du inte köra några tävlingar då? Bara, nej, vet jag, kunde inte låta bli att supa på tävling. Så jag... Nej.
Ja, nej. Alltså, det är ju en sån lätt grej att åtgärda från förhandshåll då. Om man nu måste dricka liksom.
Jag menar, kör du sönder på träningen eller någonting sånt där och tänker, ah fuck it, jag är ändå här nere, det är fest ikväll. Jag menar, masar iväg och avanmälder så du inte åker på sådana här mina.
Ja, men precis.
För det är ju liksom ganska lite jobb att avanmäla. Så det går säkert att avanmäla som ett sms till tävlingsledningen i worst case. Ja.
Kanske gör nu den där magiska SPF-appen som alla pratar om verkar ju vara helt fantastisk.
Jag menar, den som kraschar, den som inte visar alla mina licenser. Den får de fan göra någonting åt.
Vi ska dra lite snabbt om andra. Tredje plats då, så är det ett antal olika varianter av felaktig utrustning då. Det kan man ju säga oftast är tekniska problem med bilen där och ha vissa kartingklasser och sånt där, så är det ju strypningar i förgasar och sånt som det har varit lite mickel med i vissa fall, ett exempel. Kompetens hos funktionär, fel av funktionär och överklaganden är 13 ärenden. Liksom, du har fått en dom, du har blivit utesluten på grund av någonting och du tycker att funktionären hade fel i sak i det han sa. Då har du möjlighet att överklaga hit. Då fyller ju nämnden då liksom en funktion som överklagningsinstansen, om man ska säga.
Och så är det inte bara liksom gentemot förare och sådär, utan en förare kan liksom klaga på en funktionär eller på en, hur en tävling har skötts.
Mm.
Ja, och sen att funktionären kanske har tagit fel beslut och så. Ja,
ja. Och det var något fall, vet jag, där det var någon tävling som inte hade det tillstånd den skulle ha, så att det var någon tävlingsledare som blev bestraffad till exempel. Felaktig körning kommer på femte plats då. Någon som körde mot körriktningen på en specialsträcka i rally kändes ju lite farligt. Sådär. Det kan ju vara, det kan ju mycket väl vara så att det låter värre än vad det är. Att du stod 20 meter från en avtagsväg och ville rulla undan bilen för den hade pajat eller någonting. Men så var det beskrivet, att du körde mot körriktningen på en specialsträcka i alla fall.
Ja, det låter ju rätt hårt.
Ja. Man vill ju gärna tro att det är som i ditt fall, att det är någon som bara har kört typ ett 10-12 meter och det var safe och sådär.
Jag hoppas det.
Det går rätt fort ut i rallyskogen.
Och den sista kategorin då, som var lite större, var kränkande inlägg på sociala medier, med främst Facebook. Där är folk som tar in då de här bråken och tjafsen i sociala medier istället för att stå gapa åt varandra på banan. Den var väl en sån kategori som jag hade kanske nästan kunnat tänkt mig skulle vara större, för jag tycker att det förekommer ganska stor utsträckning, men det var inte fler än så i alla fall.
Ja, för nu är det ju nästan så att liksom i princip börjar tjafset på sociala medier, tjafsar in real life och sen så fortsätter tjafset.
Och sen då så var det lite, ibland var det lite svårt för mig att sortera de här och kategorisera dem, men fel i anbudsförfarande, en inställd tävling på felaktigt sätt, de förare som inte hade betalt sin avgift och protester som inte blev godkända och felaktig licens och någon förare som hade avgick från efterkontroll av fordon och någon sån där grej var också med i några fall. Men jag ska fortsätta att kika lite grann på det här med disciplinen. Jag tycker det är lite kul att se vad vi hittar för någonting, om vi kan gräva vidare och se någonting som driftingen har varit involverad i. Som sagt, de här alkoholkontrollerna var inga driftingförare överhuvudtaget. Så.
Det är väldigt kul att se då att, för det är ändå en hel del ärenden. Och under den här tiden så har ju driftingen växt hårt varje år.
Absolut,
och ändå 2017 inte med på och inte vara med i någon disciplinärende. Så det är bra, tycker jag.
Ja, jättebra.
Men det är väl liksom någonting på något sätt som genomsyrar driftingen, att det är liksom en, även om det konkurrensen är ganska hård, så är det liksom en ganska bra gemenskap ändå. Folk hjälper ju varandra.
Exakt, vi pratar om driftingfamiljen och här tycker jag ändå att vi ser att det är verklighet, så att säga.
Men det märker man att det löses på ett vettigare sätt. Då ser man ju några tjafs som har dragit ut på Facebook också, att de brukar ju faktiskt få ett ganska snabbt avslut.
Mm.
Jo, men det tycker jag, och det verkar som att man tar tjafset och avhandlar det på banan. Så innan man åker hem så är det utrett liksom.
Mm.
Sen vet jag inte, inom racingsporten är väl kanske mycket heta känslor och väldigt mycket, vad ska man säga. Sen är det väl ganska många racingförare som är nästan kända för att vara ganska hetlevrade redan innan start går också.
Vi har ju pratat om det där lite grann, att det här att det inte finns jättemycket prispengar inom driftingen är en av sakerna som gör att det kanske är mindre tjafs och att driftingfamiljen håller ihop på ett bättre sätt.
Ja, så är det. Så är det.
Ja, jag ska gräva vidare i alla fall. Kan vara roligt med lite som utfyllnad och se vad som hamnar på disciplinnämndens skrivbord.
Vi har kommit till slutet, men innan vi avslutar helt så vill vi ge er en låt som heter Norwegian Drift Championship med Justy och Ken Silla.
Norwegian Drift Championship, ey. Gutter her er spørende, poser med chips. Vi bare børner mens vi legger han brei. Passer hjørne i en fart, ja vi smelter opp bein. Du vet oss, det går ulovlig fort, mann. Drifter, men det går an på sportsbanen. Vi reider som det var en glass på pedal. Jep,
Så det er ikke rart at vi blir stemplet som galtene. Vi drifter til vi havner i kister. Til reim og remner fra at vi gister. Si det langs mens vi bamper når Cisco. Norwegian Drift Championship 200 kilometer i svingen. Høy sigarføring, tenner Nils og Peter. Er ikke noen som kan frata mitt førerkort. På denne banen her, bro, du vet vi kjører fort. Adrenalinet stiger i svingen, vi gjør den ting som ingen kan gjøre bedre enn oss. Fra Kristiansand til Vinstra, vi er det boss. Vi drifter, drifter, drifter til vi er lost. Vi gønner på som Kalishnikovs. Legger breit med superspimmerød og Volvo. Så lovlig høy fart, men her er ingen tolvbo. Eller blå klede for hanke inn, gutter. Når vi er i mål, gjør damene Fortnite sluttdans. Men husk at dette er konkurranseløp. Kun en king, number one, nummer to, han sank og støt. Norwegian Drift Championship, ey.
Gutter her er sprørende, poser med chips.
Vi bare burner, burner, burner mens vi legger han breit.
Passer hjørn i en fart.
Ja, vi smelter opp bein. Du vet oss, det går ulovlig fort, mann. Drifter, 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 men det går an på sportsbanen. Vi reider som det var en glass på pedal.
Yep. Så det er ikke rart at vi blir stemplet som galt.
Ja, det er drifting og skills i en betydelig fart. Har du en speedpedal i bilen, skal trykkes ned hardt. Jeg får ikke bør å gå til fratatt. Jeg bare gjør som avtatt og sørger for en asfalt i svart mann. Det finnes bare én ting i huet mitt for tida. Når jeg neste stemmer. Ja, det er det jeg lurer på for dia. Jeg kan ikke stå rundt i en ubrukelig Fiat. Kjøre ulovlig og bare kruse på bifa. Nei, jeg tenker å komme meg på banen for å sørge på det med. Og dommeren kan holde varmen via speedpedal. Ser jeg det som vi tråkker i sammen og fyller potter med flammer. Den siste droppen i tanken er spilt. Det er så godt at vi kan råte oss i sammen og kjøre klampen i bånden. I kapp om toppen av ballen. Men jeg skal love dere alle at det kommer ikke på tale. At jeg stopper før i første plass inneholder navnet mitt.
Norwegian Drift Championship, ey.
Gutter her er sprørende, poser med chips.
Vi bare burner, burner, burner mens vi legger han breit.
Passer hjørn i en fart.
Ja, vi smelter opp bein. Du vet oss, det går ulovlig fort, mann. Drifter, 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 men det går an på sportsbanen. Vi reider som det var en kloss på pedal.
Yep. Så det er ikke rart at vi blir stemplet som galtene.
Då har ni hört låten. Personligen tycker jag den var riktigt häftig. Man har kommit tillbaka till den och lyssnat.
Mm, den sätter sig.
Men är det någon i Sverige som sitter på musikkunskaper, så får ni väldigt gärna höra av er till oss. Och ni kanske har lite egenkomponerade alster som ni kanske vill få in. Eller vi kanske behöver hjälp med det. För att vi är tekniknördar, men inte på musikdelen. Och med det så säger vi nu hej då.
Hej då.
Hej då. Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcastapp. Besök oss på driftzone.se eller i sociala medier för dagliga nyheter. Vi heter Driftzone på de flesta plattformar. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden, så skicka oss ett meddelande på våra sociala medier eller skicka ett mejl till oss på driftpodden@gmail.com. I avsnittet idag har du hört programledare Henrik Andersson, Christer Hägglund och Robban Strandberg. Ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Driftpodden är en produktion från Driftzone och produktionsåret var 2020.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.